Att lyssna på kunniga människor, det kan man göra nästan hur länge som helst. Alltså människor som är riktigt, riktigt kunniga, så spelar det nästan ingen roll vad ämnet är. Det är fascinerande att lyssna på. Men någonting som kanske slår det är ju att lyssna på erfarna människor. Det är inte bara kunskap, utan det är levd kunskap. Och en sån människa ska vi lyssna till idag. Jag pratar inte om mig, utan vi ska lyssna till en annan som hade levt mycket längre än mig. Vi ska läsa en hälsning från en som kallade sig själv den gamle. Jag gör inte det än riktigt om mig själv. Utan det här handlar om Johannes. Och i sina tre brev som är i slutet på Nya Testamentet, tre korta brev, där i två av dem åtminstone så benämner han sig själv den gamle. Det är i slutet på Johannes liv, de här breven är ganska sena, tror man, och det är en människa med erfarenhet som hade varit med från liksom att Jesus börjar sin tjänst och genom årtiondena av församlingens födelse och tillväxt och förföljelse och motgång och allt det som skedde, och mött en mängd olika människor genom sitt liv, och där tron liksom fanns med hela vägen. Och jag ska säga till dig, du som kanske som Johannes beskriver dig själv som den gamle eller en gammal, det kan vara lite olika hur man ser på sig själv, du har någonting att ge. Du har ett liv att dela med dig av, erfarenheter av vandringen med Gud och så mötet med livet där finns det erfarenhet. Var inte rädd för att dela med dig av den erfarenheten till andra människor. De här breven, när vi läser dem så förstår vi att Johannes känner församlingarna ganska väl. Han kallar dem mina kära barn. Det är ganska förtroligt och nära, så man förstår att här finns en förtrolighet och närhet i relationen mellan Johannes som skriver och de som lyssnar. Det är lite grann kampskrifter. Idag så får vi höra ganska ofta, håll ut och håll avstånd. Johannes säger väl inte håll avstånd, men han säger håll ut, håll fast. Det finns villolärare som kommer in med en det ena, en det andra. Människor som är alltså elaka, som förstör, som bryter in. Han säger, håll ut, håll fast i tron på Jesus. Och vi ska läsa ifrån första Johannesbrevet, det femte kapitlet och de fyra första verserna. Och de ska komma upp i din ruta nu. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Och detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är en seger som har besegrat världen, vår tro. Om vi vandrar igenom det här stycket lite grann, så börjar ju med att han säger att om du tror att Jesus är Kristus, att Jesus är Guds son, Gud som blev människa, som gav sitt liv på korset. Om du tror det, då är du Guds barn, då är du född på nytt. Var och en som tror att Jesus är Kristus, då är du Guds barn. Punkt, säger han. Alltid. Vi kan få leva med någonting som vi ibland kallar för frälsningsvisshet. Att jag vet, att jag vet, att jag vet att jag är Guds barn. Alltid. Alltid. Det står inte att den som kan är Guds barn. Den som lyckas är Guds barn. Nej, utan den som tror är ett Guds barn. Alltid. Guds ande bor i dig. Och det här är ju, tänker du, Johannes som har varit med länge, det är som att han kommer inte ifrån det här. Det här måste vi säga gång på gång på gång. Att det beror inte på våra gärningar, vad vi lyckas med eller inte, utan det beror på vad Jesus Kristus har gjort på korset för vår skull. Och där vill jag säga till dig, du som tittar, som inte har tagit emot Jesus, du som inte har sagt ditt ja till hans gåva till dig. Säg det, Jesus, jag behöver dig. Kom in i mitt hjärta, förlåt mig, jag behöver dig. Sån enkel bön, så är han där. Du blir född på nytt och Guds ande tar plats i ditt liv. Och du som har den tron på Jesus men inte har låtit döpa dig utifrån den tron, gör det. Det är en naturlig del liksom i bekännelsen till Kristus, där Jesus visar med sitt eget exempel att dopet är på något sätt en yttre markering, manifestation av min överlåtelse till honom. Och jag tänker att de här raderna som Johannes säger, det är en väldigt, väldigt påminnelse till dig och mig när vi misslyckas. När synd kommer in i våra liv. När vi gör grejer som är fel, som vi kanske inte vill göra, men det blir så ändå. När vi ställer till det. Han skriver bara ett par kapitel innan, i kapitel 2, står så här från vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Så Johannes vill inte att vi ska synda. Men fortsätter han. Om någon syndar, så har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Oj, så bra. Jag vill inte att ni ska synda. Nej, det är klart han inte vill. Men om någon syndar, så har vi en som är vår förlåtelse, vår försoning. Johannes, som har varit med så länge, levt liksom erfarenheten som han bär, och han säger, tron på Jesus, det är det som gör dig och mig till ett Guds barn. Håll fast vid det, släpp det aldrig. Och det som sker, att när jag släpper in Jesus i mitt hjärta, vet du, då tar han med sig någonting in i mitt hjärta. Vad läskigt, vad tar han med sig? Ja, han tar inte med sig någonting, han tar med sig någon. Han tar med sig dig in i mitt hjärta. Och han tar med sig mig in i ditt hjärta. För vad sa han här? Den som älskar Fadern älskar också hans barn. Det här talar ju om kyrkan, om församling. Om att vi tillsammans är Guds barn. Där församlingen inte beskrivs aldrig som en plusmeny för de extra intresserade. Ja, här har vi ni som tror på Jesus, och så har vi ni som har lite intresse för det här. Nej, det är en naturlig del i att följa Jesus, att vara med honom. Kanske tänker så att, men vadå, jag har inte valt dig. Nej, och jag har inte valt dig heller. Men det är liksom, men Kristus har valt dig. Och han har valt mig. Och han plockar in dig i mitt hjärta. Och plockar in mig i ditt hjärta. Ja, men du är ju lite jobbig, kanske du tycker, om mig. Ja, och jag kan tycka så om dig. Alltså, vi klickar ju inte alltid med alla människor, så är det ju. Men då tänker man så här. Okej, hur mycket nåd ska jag visa dig egentligen? Ja, hur mycket nåd har jag fått? Hur mycket nåd har Gud visat mig? Jättemycket. Då ger jag det till dig också. Det han har visat mig visar jag dig. Och ibland kan man behöva påminna sig om att nästa gång du blir lite irriterad på en människa, eller känner så här, han är lite stönig och lite knöligt, varför är hon så där? Tänk så här, att ibland är det ju du som är den här jobbiga människan i någon annans ögon. Det kan vara bra att påminna sig om ibland. Så församling, det är en ofullkomlig gemenskap där både du och jag är med. Och där, när jag släpper in Kristus i mitt hjärta, så tar han med sig dig in i mitt liv. Den som älskar Fadern älskar också hans barn. Vi är samma familj. Vi har blivit det i tron på Kristus. Och för ett par veckor sedan skrev Andreas Nilsen en krönika i tidningen Dagen som hette Tillbaka till kyrkan. Och han skrev där om att under den här coronatiden så kanske du har skaffat dig nya vanor som inte riktigt har tid för kyrkan längre. För du har hittat en annan söndagsrutin, andra grejer det som har varit med. Och då sa han så här, skapa nya vanor igen där din kyrka har plats. Vi tror tillsammans. Församlingen är gemenskapen av de troende. Och här kanske vi ibland behöver be om en stor kärlek till varandra och Guds kyrka. För att det är ju en ofullkomlig gemenskap. Du är det och jag är det. Vi är ju lite liksom... Vi stöter oss lite mot varann. Be för ditt hjärta. Be för mitt hjärta att vi kan älska varandra. Liksom som en naturlig följd av att vi är älskade av Fadern. Den som älskar Fadern älskar hans barn. Ja, men alltså, måste man det? Blir det krav här då? Och det verkar som att det blir lite krav här i texten, för han fortsatte ju att detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Ja, där kom det! Kraven, måsten, oh, lydnad, håll hans bud, får inte, ska inte, måste. Och så känner man hur axlarna sjunker, blicken faller och tungsintheten faller, lägger sig som en blöt filt över livet. Man bara, ah, det var det där jag visste. I våran cellgrupp, våra smågrupper som var i församlingen, så var det för ett par veckor sedan vi hade ett samtal runt det här. Det var en som uttryckte det här att ibland så hade han mött, och vi kände igen oss allihopa nästan, mött människor som nästan beklagar sig till honom. Jaha, du är kristen, då får inte du. Ja, då måste du. Som att det var någon slags, att det var lite synd om honom för att han var kristen. Det blev så jobbigt. Och vi bara, nej, så är det ju inte. Det är ju tvärtom. Och hur fortsätter Johannes? Ja, det stod så här. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Men nu fortsätter han. Och hans bud är inte tunga. Hans bud är inte tunga. Vi har i början på hösten har vi haft liksom hela vecka efter vecka talat om att det finns ett halleluja att leva med. Det finns en glädje, det tillför, det lyfter, det gör någonting gott i våra liv. Kärleken till Gud, kärleken till hans barn, hans ord, det är inte någonting som begränsar, håller ner och liksom, utan det lyfter, det bär, det tillför, det ger liv, sjöng vi här alldeles nyss. Det är en glädje att tro på Jesus, att vara hans barn. Jesus säger själv i Matteus 11 att mitt ok är milt och min börda är lätt. Min börda är lätt. Och när Paulus beskriver vad tron gör i våra liv i andra Korinthierbrevet, så säger han att det är som en slöja dras bort ifrån våra liv när vi ser Kristus. Alltså det är inte en slöja som läggs på där allting blir lite gråare, tyngre, så, utan tvärtom. Färgerna blir klarare, steget lite lättare. Hans bud är inte tunga. Om du upplever att tron har blivit en börda, om du upplever att församling blir en börda, alltså det kan finnas många, många anledningar till det. Ibland kan det vara det här att vi är ofullkomliga och ställer till det varandras liv. Det kan behövas både samtal och förlåtelse och allt möjligt i liksom mellan människor. Men jag vill be för dig att Gud ska på något sätt visa glädjen, visa lättheten som finns. Inte att allt är lätt, men att det är i motsats till tungt. Det är ingenting som trycker ner och begränsar, håller oss nere, utan det finns ett lyft i att följa Jesus. En glädje, en lätthet i tron på det sättet. Och den här tankegången drar han på ett sätt hela vägen ut i slutet på det här stycket. Där han säger så här, att alla som är födda av Gud, alltså de som tror, besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Att det finns en seger i tron på Jesus. Vad i all sin dar betyder det här? Är det bara massa teologiska floskler och fina ord, eller vad är det? Ja, men det är ju att tron på Jesus, livet med honom, att han har kommit in i mitt hjärta, det betyder ju någonting i realiteten, i mitt liv, i min vardag. Att min tro på Jesus inte blir för liten och långsamt. Ja, men det här är min tro, det har inte så mycket med resten av livet att göra. Nej, det har allt med mitt liv att göra. För tron på Jesus, den säger hopp. När världen säger hopplös. Tron på Jesus säger älska. När världen säger hata. Tron på Jesus säger förlåt. När världen säger ge igen. Tron på Jesus säger ge. När världen säger ta. Roffa åt dig. Och det här spelar ju roll på så många områden. Det kan vara äktenskapet som det sliter i. Och där världen säger, gå din väg, ge upp, hitta någonting bättre, lika bra och sluta. Så säger tron på Jesus, håll i. Det finns helande, det finns läkedom, han kan tända det på nytt igen. Det finns förlåtelse och frid att få. Hopp och tro som övervinner världen. Eller för dig är det att framtidstron lite grann har rasat. Det kanske går dåligt i skolan, på jobbet. Du har inget jobb, du är sjukskriven. Du kanske har blivit, du kanske är pensionär och känner att jag har inget värde längre när jag inte har något jobb. Det är bara mindre värde och du känner dig värdelös och bortkastad i världens ögon. Jag duger inte till. Så säg Guds ord istället. Välsignad, kallad, begåvad. Gud har tänkt goda tankar för dig. Du är sedd, längtad, önskvärd. Han har tänkt ut goda gärningar för dig att vandra i. En tro som övervinner världen. Att Guds ord får definiera mig och vad det som talar in i mitt liv. När jag ser på min ekonomi kanske och tänker så att jag behöver, jag ska köpa, jag vill ha allt det här. Jag förtjänar, you're worth it liksom. Vi ska ha. Så finns det en tro som säger, Jörgen, ge. Lev generöst med det du har. Givmildhet. Varför? För att den jag tror på, den jag följer, han gav allt. Han är den mest generösa av alla. Så att leva generöst med det jag har och lita på att Gud faktiskt fyller mina behov. Jag väljer att ge mitt tionde varje månad. Varför? För att jag ska vara duktig och klara av. Nej, för att jag tror på en som gav allt och jag följer honom. Om jag känner mig lite trött, lite sliten, tänker jag måste fokusera på mig själv. Och en del av det som har varit i den här sista tiden, de här månaderna, har jag blivit lite överlevnadskänsla. Att jag behöver ta hand om det här. Och visst är det så att ibland så behöver vi stanna upp och vila. Det behöver vi allihopa. Men det är skillnad på det och tänka själviskt så. Utan någonstans sätta blicken på vad kan jag göra för en annan människa. En tro som övervinner världen. Där Jesus säger, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig. Eller tjäna varandra, var och en med den nådegåva som ni har fått. När jag väljer att sätta någon annans bästa framför mitt eget. För jag tror på, följer någon, bekänner mig till någon som gjorde precis det. Filipperbrevet 2. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Det finns en tro som övervinner världen. Det här är erfaren människa som talar, som har varit med genom hela de här årtiondena av både framgång och motgång. Det har gått lätt, det har varit förföljelse. Människor som ibland har svikit, människor som ibland har visat fantastiska sidor och allt däremellan. Och han säger, lite på ålderns höst så finns fortfarande glöden, hjärtat, tron. Han säger, den som tror på Jesus. Det är Guds barn. Det är inte våra ansträngningar som tar oss dit. Det är inte våra misslyckanden som håller oss borta. Utan när vi säger Jesus Kristus, jag behöver dig. Tron på honom. Och att vi tror tillsammans som församling. Vad hade Johannes sett av både avarter och fantastiska saker i de olika församlingar på många ställen under de här årtiondena? Ja, mer troligtvis än vad både du och jag har sett. Och han säger ändå, älska varandra. Ge er själva till varandra. För att när du tar in Kristus i ditt liv så tar han med sig sina andra barn in i ditt hjärta också. Och den här tron på honom, det är ingen börda. Det är ingen förlust. Det är inte så här, åh nej stackars dig, nu fick du Jesus också. Hur ska du orka? Nej, utan det är yes! Nu finns Jesus i mitt liv. Det finns en glädje, det lyfter, det bär. Det vill jag be om in i ditt liv. Och den här tron som vi kan få bära, när han finns i våra liv, så finns det en kraft till seger som övervinner allt annat som kommer från andra håll, som vill ta ner, som vill sätta fokus på oss själva och någonting som är mindre vackert än det som är Jesus i våra liv och det han vill för oss. En tro som övervinner världen. Herre, nu ber jag dig.